Välkommen till Placera-podden som idag gästas av Emma Persson. Du är sparekonom på Länsförsäkringar, eller hur?
Det stämmer. Privatekonom till
Privatekonom till och med. Vi ska prata om vad som händer plånboksfrågor 2020. Men först, om du skulle göra en sån här jättekomprimerad analys av liksom de stora händelserna för privatekonomin 2019. Vad skulle det vara?
Ja, men jag tycker att man kan summera 2019 som ett bra år för svenska hushåll och framförallt de som har haft lån och som har sparat på aktiemarknaden. Så att aktiemarknaden steg under året och vi har sett att den genomsnittliga nyutlåningsräntan har sjunkit med 10 punkter. Så att ja, hushållen har sett ökade disponibla inkomster, faktiskt mer än snittet. Så att totalt sett har det varit ett riktigt bra år, får man säga.
Och 2020, hur skulle du säga att det kommer utmärka sig, eller vad är du mest förväntansfull inför?
Ja, men vi kommer ju se en fortsatt expansiv penningpolitik, en ganska neutral finanspolitik, och även om den globala riskbilden liksom har ändrats lite under året, så ser man ju lite ljusning även i den vad det gäller Brexit och handelskonflikter och sådär. Så att även om vi kan se att tillväxten förmodligen blir lite lägre, så tycker jag att 2020 också kan bli ett ganska bra år. Det blir spännande att följa hur börsen går, vilka som har rätt här, om den är övervärderad eller om det finns något kvar att ge. Och sen är det förstås också ett presidentval i USA i höst, eller nästa höst. Ja, 2020. Så det ska bli spännande att följa.
Vad kan man säga om hushållen? Tror de på ekonomin? Hur är förtroendet för ekonomin just nu?
Nej, men det är det som är lite paradoxalt. Att trots att vi liksom ser i hårda data att det går väldigt bra för hushållen, så är de i senaste konjunkturbarometern så var hushållen ganska neggiga inför framtiden. Och det handlade framförallt då om synen på svensk ekonomi. Så att det återstår ju att se hur mycket av det här man omsätter i plånboken, hur pass negativ man verkligen är och vad som inträffar.
Om vi då börjar med det som ligger närmast i tiden. Vi har ju ett riksbanksbesked den här veckan. Kan man säga att det är skrivet i sten att det blir en höjning till noll?
Ja, men det är ju något som de har varit ganska tydliga med att de vill göra, så det kan man väl nästan säga, även om inget är skrivet i sten. Men nu kom det också ganska tydliga inflationssiffror som möjligen kan stötta det här. Sen kan man ju fundera lite på tajmingen, tycker jag, givet att tillväxten ändå ser ut att mattas av och ja, det finns lite funderingar inför framtiden.
Men sen så räknar marknaden i alla fall med att det inte blir några höjningar på väldigt lång tid framöver. En överskådlig tid, får man väl kalla det. Vad kommer det här göra med boräntorna, tror du, 2020?
Ja, det är inte bara reporäntan som påverkar bolåneräntorna. Men framförallt då så brukar riksbanksbeskeden möjligen påverka de korta bolåneräntorna något. Det som har förändrats också i bolånelandskapet, om man säger så, är ju att konkurrensen har ökat väldigt mycket. Så att man är ganska noga här och tittar liksom runt omkring sig innan man gör en höjning. Så att vi får se. Däremot så tycker jag alltid, och kanske särskilt nu, att man som hushåll ska förbereda sig på högre räntor, för att lägre lär de knappast bli.
Fortsatt låga sparräntor kan man tänka sig då också då?
Ja, det positiva med det här beskedet är väl att vi inte riskerar att behöva betala för vårt sparande som ju låg i farans riktning. Men några höjningar av sparräntorna i närtid är ju svårt att se framför sig. Så här är ju noga med att man verkligen har rätt pengar på rätt ställe och bara bufferten egentligen i räntesparande.
Just det. Och om man då tittar på kanske den absolut viktigaste posten i privatekonomin, nämligen inkomster. Hur ser det ut på lönesidan? Har vi några stora avtalsrörelser och kan vi tänka oss stigande löner nästa år?
Ja, men det har vi. Vi har till exempel ett industriavtal som löper ut i mars och vi har ett byggavtal i april. Och som vanligt inför såna här avtalsrörelser så har det ju varit en del diskussioner i media och framförallt kring det här märket som sätts utifrån industriavtalet. Men jag tror att det blir en sedvanlig dragkamp mellan arbetsgivare och arbetstagare som så småningom landar i runt 2% kanske i löneökningar.
Så något mer än vad man kanske kan förvänta sig av inflationen, eller?
Ja, möjligen så.
Vad tror man då om arbetslösheten? Det har ju verkligen, arbetslöshetssiffran har ju verkligen varit i fokus under den här hösten. Är det någonting, tror man på ökad arbetslöshet framöver? Ska man vara rädd om jobbet?
Ja, men om man ser utifrån vad man tror om konjunkturen framåt så kan det ju absolut, ska det absolut finnas med i beräkningen. Och framförallt att man som individ tittar på sin egen bransch, hur pass konjunkturkänslig den är och gör liksom en riskbedömning utifrån det. Det tycker jag är sunt att göra nu.
Några som det händer mycket förändringar för nästa år, det är ju faktiskt pensionärerna. Och där händer en del på inkomstsidan. Vad kan man förvänta sig som pensionär?
Ja, men det har ju annonserats att man har en ambition helt enkelt från politiskt håll att jämna ut skillnaderna mellan de som jobbar och de som är pensionärer. Så att i det här steget då nästa år så kommer man att höja pensionerna för de som tjänar eller har över 17 000 i pension.
För de som hade mindre fick det här året minskad skatt då.
Exakt, så är det. Så det ska liksom vara rättvist på något sätt. Och det innebär ju att för en pensionär som har 25 000 i pension så handlar det om ungefär 300 kronor mer i plånboken nästa år. Och sen justerar man garantipensionen något. Man justerar också taket i bostadstillägget, vilket ger lite ökad disponibel inkomst för de pensionärer som har det allra sämst. Och sen så justerar man upp, som man alltid gör, inkomstpensionen med ett indextal utifrån hur arbetstagarna, de som jobbar, hur deras löneökningar har sett ut.
Och de här, den här minskade skatten då, som liksom syftar till att jämna ut skillnaden mellan de som jobbar och de som är i pension, gäller det i alla åldrar eller det efter en viss, är det senare?
Ja, för den här, de som får skattesänkningar med inkomster över 17 000 så gäller ju det om man är 65 år och däröver. Så det är ju en sån där gräns att hålla reda på såklart.
Man har ju rätt att arbeta också, lite längre.
Ja, precis.
Ett år längre får man arbeta.
Ett år längre, ja. Första januari höjs den till 68 år. Och det här är ju liksom ett led i att justera för den höjda medelåldern som man ju vet finns. Och det här kommer knappast vara sista steget där. Men det kan man ju också tänka på som om man är i en lite mer åldersrik ålder, att rent ekonomiskt så är det ju en fördel att jobba kvar. Då har man ju nytta av de jobbskatteavdrag som finns, och över 66 års ålder så är det ännu mer fördelaktigt. Så att orkar man och har den typen av yrke så är det ju absolut bra att hänga kvar på arbetsmarknaden så länge man orkar.
Man behöver inte jobba heltid.
Exakt, så kan man också göra och laborera lite. Beror ju på vilka kostnader man har och så. Men jag tror också det handlar mycket om arbetsmarknadens synsätt här. Jag såg en undersökning från fackförbundet Unionen som visade på att åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden börjar redan vid 40 års ålder.
Oh.
Så jag tänker att ja, precis. Man behöver nog justera här lite hur vi ser på erfarenhet och åldersrikedom.
Och det här är ju då, som du sa, det här är bara ett steg i en ganska stor förändring där man vill att folk ska gå i pension mycket senare. Så det betyder ju att om man är född 1959 eller senare så har vi några år där det händer ganska mycket på den här fronten. Man kan ju inte få ta ut sin allmänna pension förrän man är 62 år.
Exakt, eller hur? Exakt, det stämmer. Så det bör ju vara med i beräkningarna när man tittar på hur länge man ska jobba och eventuellt planera sina uttag lite och justera det i förhållande till de här nya reglerna. Och sen kan man ju också förvänta sig då att de här kommer att börja höjas successivt. Det kommer inte att gå snabbt. De här riktåldrarna är ingenting man justerar särskilt ofta, men det, ja, man bör ha med det i beräkningen.
Och vi var inne lite på skatten. Den väldigt stora förändringen inom skatten nästa år, det är ju att värnskatten tas bort.
Mm.
Det var ju tänkt att vara provisoriskt när den infördes, men så blev det inte, det blev ju så, men det blev väldigt lång tid som den var provisorisk.
Väldigt länge provisorisk, ja precis.
Men det gäller ju långt ifrån alla, men det handlar om ganska mycket pengar.
Ja, så är det ju, och framförallt om man har höga inkomster. Det är ungefär 345 000 människor i Sverige som kommer att beröras av det här, så runt 4%, så det är inte särskilt mycket. Men det handlar om en mediansänkning på 8 375 per år. Och medlet är ju 17 700, så där ser man ju också något om spridningen. Så att för en person som har 62 500 kronor i månaden så är det 134 kronor i månaden. Och sen stiger det då, det ser man. För en person som tjänar dubbelt så mycket, 125 000, så blir det en skattesänkning på över 3 000 i månaden. Så att
en hel del pengar. Sen är det andra skattelättnader också. Till exempel om man bor i glesbygden, vad handlar det om?
Ja, men det här var ett förslag från Centerpartiet som jag har som ambition att utjämna skillnaderna mellan de som bor i glesbygd och de som bor i storstad. Och då vill man att det här ska ses som en kompensation för att man har lite längre pendlingsavstånd och tillgången till service är lite sämre i vissa kommuner. Så att en del kommuner då utifrån vissa kriterier får 137 kronor i månaden i sänkt skatt. Så det kan man ju titta efter om man får.
Vi tittar även också på bilen. Mm. Där är det ganska stora, kan också göra ganska stora hål i plånboken. Bilarna som går på fossila bränslen blir ju betydligt dyrare fordonsskatt. Det är alltså nya bilar när man köper då. Mm. Och det handlar om flera tusen per år.
Ja, så är det. Och sen har man ju också gjort en justering av bensinskatten, vilket påverkar drivmedelspriserna. Så att här behöver man ju titta lite på, framförallt om man ska köpa ny bil då. Vad är det för bränsle? Vad är det för kostnader för det? Hur ser fordonsskatten ut? Och vad finns det också för planer politiskt? För man kan ju nästan gissa att det kommer mer i den här riktningen, eftersom Sverige har en ganska ambitiös plan att fasa ut de fossila bränslena. Så att jag såg en studie från Konjunkturinstitutet här som kom nyligen som visade på att det är mer effektivt med just reduktionsplikt och bränsleskatter än det bonus-malus-system som finns nu. Så att ja, det gäller som hushåll att kunna tänka framåt. Vad blir det liksom bränslekostnaderna framöver givet vad politikerna vill göra och göra ett bilval utifrån det?
Det extremt kortsiktiga rådet är ju att gå och köpa en bil imorgon, men det kanske inte är så smart.
Nej, det bör vara mer genomtänkt än så.
Annars så har vi ju en stor förändring som det har varit kom hyfsat nyligen, och det är ju uppskovstaket. Mm. Det införs från att ha varit borta under en viss period. Men och i och med att det kommer då tillbaka så blir det nära på en fördubbling. Mm. Eller mer än en fördubbling. 3 miljoner. Mm. Hur ska man tänka kring det?
Ja, men det här var ju skönt att vi fick besked kring, även om vi inte har fått besked om alla delar på bostadsmarknaden. Men för de som funderar nu på att sälja, vilket är det man vill också påverka med de här förslagen, rörligheten på bostadsmarknaden, så är det ju skönt att man vet mer om de skattepolitiska förutsättningarna.
Det som då man, som du säger, det finns vissa saker som man kanske skulle vilja ha svar på. Då tänker du förstås på uppskovsräntan.
Ja, för det är ju också en sån sak som påverkar. Inte bara möjligheten att skjuta upp, utan vad kostar det också? Det är ju 5 000 per år per miljon man skjuter upp nu. Så att det är, ja, i storstadsregionerna framförallt så kan det ju bli ganska mycket pengar. Och det är också sånt man behöver ta hänsyn till när man väljer att antingen skjuta upp eller betala av skatten direkt.
Och vad ser du på utsikterna för att det händer något på den fronten då?
Ja, alltså det här med uppskovsräntan kändes ju nästan som ett löfte i och med januariavtalet. Men sen har det varit rätt tyst, så att ja, jag tror att många går och väntar på det här beskedet, eftersom det som sagt påverkar vilka beslut man fattar.
Och apropå januariöverenskommelsen här, väldigt mycket av det vi pratar om här, framförallt på skattesidan, är ju någon form av lapptäcke, potpurri av olika viljor, och det är svårt att se någon form av liksom underliggande tanke med de här olika reformerna. Så ja, det är ju det gör det ju kanske lite extra svårt att förstå sig på vad som kommer härnäst.
Ja, men så är det, och det parlamentariska läget har ju också påverkat bostadspolitiska samtal. Vi skulle kanske behöva en bred skattepolitisk översyn, och det känns ju svårt att göra så som det politiska landskapet ser ut. Så att, Ja, vi får
då blir det lite
att...
ditten och datten,
ja,
istället.
Ja, exakt.
Och från det ena till det andra, vi har skatten på ISK. Den blir den lägsta möjliga.
Ja, precis. Statslåneräntan sattes ju så att vi nu slår i golvet som finns sedan några år tillbaka för ISK-skatten. Så den är 0,375% nu. Så det, ja, det handlar om 780 kronor per miljon man har i kapital. Det är inte särskilt mycket.
Goda nyheter för alla sparare då. Jag kan tänka mig att en annan lyssnare blir glad över det. Men slutligen då, vad är du, ser du mest fram emot 2020? Vad är du mest nyfiken på? Vad tror du till exempel om börsen? Som du sa, vi har haft ett fantastiskt börsår.
Mm. Ja, men det har vi, och det var inte så många som trodde när vi gick in i 2019 att det skulle bli så. Så det säger ju också någonting om hur svårt det är att förutse hur börsen ska gå. Men jag tycker att det finns lite dubbla signaler. Dels har vi liksom ingenting på papper ännu kring handelskonflikten. Konjunkturen är avmattning, men hur kraftig blir den? Så att jag tycker nog att man ska vara extra noga kanske som sparare nu med att ha rätt pengar på rätt ställe och verkligen ha en lång sparhorisont om man är på börsen. Och se till att man har en buffert i någon tryggare sparform.
Det var många frågetecken kring bostadsmarknaden, framförallt kanske under våren, men sen var det som att alla de där farhågorna blåstes bort här under hösten. Vad tror man om bostadsmarknaden under nästa år?
Nej, men jag tycker att det ändå finns visst stöd för en måttlig prisuppgång, och det har ju framförallt med att det låga ränteläget kommer att bestå. Sen har vi ju grupper som har det utmanande på bostadsmarknaden. Unga förstagångsköpare. Jag tror att det finns stöd för att bostadsmarknaden ska kunna traska på uppåt lite grann. Så länge människor får behålla sina jobb, och den bostadsbrist som vi ju har, den kommer ju att kvarstå. Så att det finns absolut fundamentala faktorer. Sen är det ju någonting annat också med människors förväntningar inför framtiden. Och det här jag nämnde kring hur konjunkturbarometern såg ut. Så att ja, vi får hoppas att det går uppåt en bit.
Och en annan fråga som det har varit väldigt mycket fokus på under året, det är ju den här flytträtten, när regeringens förslag föll ju här nu i höstas. Mm. Vad kan man förvänta sig där?
Ja, men här finns det ju ett starkt tryck och en förväntan på att det ska komma ett besked. Och det tycker jag är viktigt, framförallt för att människor ska veta vilka förutsättningar som råder. Och sen kanske inte är alla som bryr sig om att flytta, men man ska i alla fall veta vilka kostnader det medför och vad som är möjligt, så att man kan göra den här översynen av sitt pensionssparande och flytta dit man vill.
Och något annat som du tänker på som du ser fram emot 2020?
Ja, men eftersom man får önska sig vad man vill, även om det inte slår in, så hoppas jag ju på att det kommer en bred bostadspolitisk upprörelse som liksom löser alla knutar på bostadsmarknaden. Men jag ska också med spänning följa börsen och se hur det utvecklar sig framöver. Och jag tror ändå på ett riktigt bra 2020.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack.